Vi börjar kvällens lektion med att gå in i första Korinthierbrevet 7. Det är ett nytt ämne. Som ni vet så skrev Paulus Korinthierbrevet av två anledningar. Dels att det var problem i församlingen och dels att de hade skrivit frågor till honom som han behövde svara på. Och nu har vi gått in i den delen där det är svar på frågor. Och då läser vi från vers 1 där enligt 1917 års översättning. Vad nu angår det ni har skrivit om så svarar jag detta. En man gör visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna. Men för att undgå otukt synder må var man ha sin egen hustru och var kvinna sin egen man. Mannen give, alltså må giva sin hustru vad han är henne pliktig. Sammalunda eller på samma sätt också hustrun sin man. Hustrun råder icke själv över sin kropp, utan mannen. Sammalunda råder ej heller mannen över sin kropp, utan hustrun. Dra er inte undan från varandra, om inte möjligen med bådas samtycke till en tid, för att ni ska ha ledigt till bönen. Kom sedan åter tillsammans. Så att Satan inte frestar er då ni nu inte kan leva återhållsamt. Detta säger jag likväl som en tillstägelse, det betyder ett tillåtelse. Inte så som en befallning. Det här är alltså en fråga om giftermål som kommer upp nu då. Frågan är kanske, ska man gifta sig? Ska vi gifta oss? Och i det här kapitlet så är det en sak som ligger som en underliggande känsla, och det nämner Paulus flera gånger. Den underliggande tonen är här att det är bråttom, vi har inte tid, det kommer svåra tider, Messias kommer tillbaka. Det är någonting i luften här som ligger till grund för det Paulus skriver om, och vi ska titta på det längre fram vad det är som är anledning till att han skriver som han gör. Och det första vi lägger märke till, det är faktiskt, vi ska tolka den här vers 1 på två sätt. Och det står så här, det är visserligen bäst, nu står det inte visserligen i grekiskan. Ska vi se vad den ordagranna engelska översättning säger. It is good for a man not to touch a woman. En ordagrann översättning till engelska. Hur ska man förstå den texten? Ja, om man använder sig utav en judisk bakgrund, eller vad ska vi säga, en judisk tänkande och judisk miljö, så är det bra att veta att enligt judisk lag så har en man och en kvinna inte rätt att röra varandras kroppar om de inte är gifta, eller om det är pappa och dotter, eller son och mamma. Med andra ord så rör inte män och kvinnor vid varandra. Man tar inte i handen. Man kysser inte varandra på kinden som det många andra gör här i Medelhavsområdet. Så en gudfruktig jude rör inte vid andra kvinnor än sin fru, sin mamma eller sin dotter. Och då kan man ju faktiskt hitta grund i Paulus undervisning just för den här regeln som finns i den judiska världen. Jag följer den regeln. Min familj har den regeln att vi rör inte vid andras män eller kvinnor. Alltså mellan könen rör vi inte vid varandras kroppar. Utan när man hälsar på varandra så bockar man eller visar på något annat sätt att man... att man har sett varandra och önskar varandra det bästa. Det beror också på den tid som man hade tempel. Då man det hade med renhet och orenhet att göra också. Men det ska vi inte gå in på här. Men det står ju faktiskt att det är bra för en man att inte röra vid en kvinna. It is good for a man not to touch a woman. Om vi nu går vidare och säger att det finns en ytterligare tolkning på den här. Som båda kan vara rätt naturligtvis. Då det är att Paulus talar här om äktenskap. Med andra ord, det är gott för en man att inte ingå äktenskap. Det blir ju en tolkning då av texten, men det han säger ordagrant är att det är bra för en man att inte röra en kvinna. Naturligtvis så har det inte att göra med när man är bebis och att mamma måste byta blöja på mig om jag är pojke och så här vidare, utan det är när man har kommit upp i puberteten och har blivit man, då är det bra att inte röra vid kvinnor. Men om vi nu ser det utifrån ett sammanhang som har med äktenskap att göra, så säger Paulus, det är bra för en man att inte gifta sig, att leva ogift, det är bra. Och så säger han i vers 2, men för att undgå otuktssynder. Det betyder alltså att man syndar med tanke eller gärning när det gäller det motsatta könet. Och det har vi tagit upp tidigare, att otukt har att göra med otillåten sexuell handling. Men enligt våran mästare så gäller det ju även tankar, för när man tittar på någon annan med begär i sitt hjärta så har man redan i sitt sinne begått äktenskapsbrott eller otukt då. Så det gäller att skydda både sitt sinne och sina kroppar. Och ett skydd från otuktssynd, det är att gifta sig och lära sig att ha en rätt relation till sin make och maka. Och då säger Paulus här, för att undgå de här synderna så ska man ha, varje man ska ha sin egen hustru och varje kvinna ska ha sin egen man. Och det är intressant att Paulus är långt före sin tid här i den judiska världen, att han talar om en man och en hustru. Med andra ord, polygami är inte i hans tankar här. Det är så man kan förstå texten, jag förstår den så. För han skulle kunna säga att var man ska ha åtminstone en hustru. Men han skriver var man ska ha sin egen hustru, som om att det vore begränsat bara till en. Nu kanske vi inte kan säga att det är 100% vattentätt att inte tillåta polygami här. Toran tillåter att en man har flera hustrur. Vi ser det i exemplet med Abraham, med Jakob som hade 4. Vi har exemplet med David som hade ett antal hustrur och Salomo som hade 300 hustrur och 700 bihustrur. Och andra personer i historien som har varit mycket gudfruktiga och haft flera hustrur. Så det är alltså inte förbjudet enligt Toran att gifta sig med flera kvinnor. En kvinna kan inte gifta sig med flera män, men en man kan gifta sig med flera kvinnor. Det är alltså det som Toran tillåter. Men historien och erfarenheten visar att det är inte en idealisk situation att ha flera hustrur. Vi ser exempelvis i familjen med Jakob, där det talas om medtävlerskor. De stred ju om att få barn och så här vidare. Om vi ser på Lea och Rakel och deras tjänstekvinnor. Det var en väldigt spänd situation i familjen. Så Toran å ena sidan tillåter, men å andra sidan uppmuntrar inte det här. Utan snarare visar de problem som skapas av en polygamisituation. Likadant med Salomo när han hade dessa hustrur. Han älskade sina hustrur, men han tog hustrur från andra folk som inte tjänade Israels gud utan hade avgudar i sina rötter, och det innebar att han också avföll ifrån Israels gud på grund av hustrunas inflytande över hans själ. Och det är också ett exempel på ett felaktigt inflytande utav att ha många hustrur. Dessutom säger Toran att en kung får inte ha många hustrur. Den säger inte att en kung bara får ha en hustru, utan att en kung inte får ha många hustrur. Så Salomo gick kanske över gränsen där att ha 1000 stycken. Jag tycker det är kanske alla överens om att det är många hustrur. Så han bröt ju mot Toran, ett bud i Toran där. Så Toran visar den negativa bilden av polygami. Men samtidigt så är det inget 100% i förbud. Paulus säger här då att en man ska ha sin egen hustru. Det verkar som att han begränsar detta till en enda. Och det stämmer överens med en rabbin som levde för 1000 år sedan. En tysk rabbin som var väldigt betydelsefull. Rav Gershom. Som instiftade, inte celibat, utan monogami. Alltså en hustru för judar i Ashkenaz i norra Europa. Så de ashkenaziska judarna tog den här regeln och det var väldigt allmänt accepterat genom hans begränsade lagstiftning här, att trots att Toran inte förbjuder polygami, alltså månggifte, så förbjöds det här utav ett rabbinskt bud. Han heter Rabbi Gershom. Som ni ser i den här lilla artikeln här på nätet, eller frågor och svar. Och det blev accepterat bland alla de ashkenaziska judarna, det vill säga de judar som bodde i norra Europa. Men blev inte erkänt av de sefardiska församlingarna, de mer sydländiga, norra Afrika, Grekland, Turkiet, Syrien och Israel då. De judiska församlingar som fanns i de länderna och de områdena accepterade inte den här rabbinens begränsning av månggifte, utan ansåg att det är helt i sin ordning enligt Toran att kunna ha flera hustrur. När de jemenitiska judarna flyttade till Israel, gjorde aliyah för ett antal år sedan. De jemenitiska judarna som gjorde aliyah för ett antal år sedan, i början när Israels stat bildades, många av dem hade mer än en hustru, vilket den israeliska regeringen inte tillät. Alltså regeringen tillät inte polygami. Men de gjorde ett undantag för de här judarna som kom med flera hustrur när de kom till Israel. Men med tanke då på att i nästa generation så kommer det inte att vara tillåtet. Så den generationen accepterades att de här mångpolygamiska familjerna. Nu är det så att araber i Israel har ju polygami. Vi känner en han som grävde ut grunden till vårat hus. Han bjöd hem oss och vi fick träffa honom och hans två hustrur. En äldre och en yngre. Och det var intressant att se en sån familjesituation. Idag så är det nästan inte några judar kvar överhuvudtaget som har flera hustrur, judiska män. Och de flesta, även i de sefardiska församlingarna, trots att de inte accepterade Rabbi Gershoms förbud mot polygami, så lever de i samhällen där polygami är inte socialt accepterat. Inte ens legalt eller lagligt. Vilket det betyder då att de flesta allra flesta sefardiska judarna. Jag känner ingen sefardisk jude som är gift med mer än en kvinna. Det var alltså 1000 år sedan som denna lag infördes i det judiska folket. Naturligtvis så finns det en praxis sedan tidigare att man inte gifte sig med så många, rättare sagt man gifte sig med en hustru, och det var ju naturligtvis av ekonomiska skäl, det var naturligtvis också av sociala skäl på grund av den omgivning man levde i. Den kristna världen accepterade inte polygami, om jag minns rätt, kanske folk kan hjälpa mig här och ge mer djupare information. Som jag har förstått det så var det väldigt tidigt som man tolkade Yeshuas ord om de två ska vara ett kött. Och han citerar ju från Septuaginta där, om man med, eller rättare sagt, de texter som finns i evangelierna, i de grekiska texterna av evangelierna, säger att de två ska vara ett kött. Vilket inte Toran säger i första Mosebok 2 och 24. Utan de ska vara ett kött. En man ska överge sin far och sin mor och hålla sig till en hustru. Och de ska vara ett kött, de ska bli ett kött. Vilket då inte begränsar det direkt till att det bara ska vara en hustru, utan det kan vara fler, vilket vi ser längre fram. Men i Septuaginta så översätter man det med de två ska vara ett kött. Jag tror att jag kan säga så att Septuaginta säger, du kanske hjälper mig med det folk där. Och när man då citerade i den grekiska texten det som Yeshua sa, bland annat i Matteus 19 och Markus 10 om jag minns rätt, så citerar han ju från första Mosebok där. Och då i de grekiska texterna av evangelierna så citerar man från Septuaginta där det står ordet två. Det är så att två ska vara ett kött. Det är ju ett tillägg där, och i Septuaginta finns det så här tillrättaläggande tillägg i översättningen från hebreiska till grekiska. Men allt tyder på att Yeshua inte talade grekiska utan att han citerade från den hebreiska texten naturligtvis. Men den kyrkohistoriska traditionen använder ju sig av den grekiska texten. Man har ju i stort sett förkastat den semitiska eller judiska förståelsen och de judiska arameisk-hebreiska texterna, speciellt i västra världen då, västra kristna världen, som fick den starkaste inflytandet i världen. Så anser man att den grekiska texten är den som man ska följa, inte den arameiska och naturligtvis inte då någon hebreisk text, för att den grekiska ligger på ett högre plan, en högre uppenbarelse, den är bättre och så vidare, tycker man då. Det har ju med olika kulturer och andemakter att göra naturligtvis. Så, vilket innebär då att man utgår från den grekiska texten av det som Yeshua har sagt, den grekiska översättningen av det Yeshua sa. Och där säger han då i den grekiska versionen att de två ska vara ett kött. Vilket ledde till att kyrkan accepterade inte polygami, utan det var så gifte med en enda hustru. Och det gav ju ett starkt inflytande i de länder där judarna var utspridda, att man tillät inte att ha flera hustrur. Det annat var det ju i norra Afrika och så vidare, men i Europa där kristendomen fick starkt fäste, där hade judarna samma praxis som den omgivning som de levde i. Nog om det. Paulus säger alltså var man ska ha sin egen hustru och var kvinna sin egen man. Och så talar han i vers 3 om att mannen ska ge sin hustru vad han är henne pliktig. Och det, han tänker ju alltså på det sexuella i första hand. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, som det står i Svenska folkbibeln. Och i första hand så talar det om den intima relationen mellan man och kvinna. Nu finns det i Toran flera saker som en man är pliktig att ge sin hustru. Han ska ge henne mat, han ska ge henne kläder och han ska ge ett intimt samliv. Det är hans plikt att ge sin hustru. Men Paulus nämner inte de andra sakerna här, utan frågan hade ju att göra med samlivet, med det sexuella samlivet. Vi såg ju tidigare i kapitel 1 och i introduktionen att den här frågan var väldigt viktig i Korint, därför att det fanns så mycket lössläppthet när det gäller det sexuella. Så de ville ha klara normer, hur ska vi bete oss? Ska vi leva i celibat? Det kommer upp en del idéer här att det fanns riktningar i Korint om celibat och asketism. Och det fanns ju naturligtvis alla möjliga olika riktningar och filosofier i Korint, för det var en väldigt öppen stad. De hade ju två hamnar, det fanns folk från hela världen som kom dit. Så därför så de här asketiska och celibatiska filosofierna som förekom i romarriket på den tiden hade naturligtvis också kommit till Korint. Så det fanns alltså tankar om att det bästa att inte gifta sig, man ska leva som ogift. Så det kan man tänka sig att det ligger också i bakgrunden till den här frågan som de skriver till Paulus. Ska vi följa den här linjen att leva som i celibat som då vissa ideologier prisar? Eller vad säger du? Ska vi gifta oss? Och så vidare. Och då ger Paulus svaret på det. Och när man då är gift, för det första säger han då att det bästa är att inte gifta sig. Det andra säger han, men på grund av att vi är svaga människor, eller svaga, eller vi har drifter som gör att vi har svårt att leva rent, så ska man gifta sig. Varje man ska gifta sig och varje kvinna ska ha sin egen man. Och inte någon annan då, naturligtvis, bara en. Och så ska mannen ge sin hustru vad han henne är pliktig. Och det första han säger att mannen ska se till att kvinnan blir tillfredsställd i detta område. Och sen säger han i andra hand, sammalunda och hustrun sin man. Så, och det också stämmer överens med den judiska halachan att mannen är pliktig att ha ett intimt samliv med sin hustru för att göra henne lycklig, för att tillfredsställa hennes behov. Och det är i första hand den tanken, och i andra hand är det att mannen också har behov, som vi ser här i den här texten. I vers 4 står det att hustrun bestämmer inte över sin kropp, utan det gör mannen. Och det här är ju ett slag mot abortförkunnarna som säger att kvinnan bestämmer över sin egen kropp. Den här texten kan man ju använda. Enligt vad Bibeln lär så är inte kvinnan herre över sin egen kropp. Och då tänker ju de här abortförespråkarna på att barnet i magen har kvinnan rätt att eller vad man nu kallar det, fostret, att göra sig av med, för hon har makt över sin kropp. Men det står så här att mannen är den som har makten över kvinnans, över sin hustrus kropp. Och hustrun har makt över sin mans kropp. Det vill säga, här kan inte vara en så här, jag kan bestämma själv över vad jag vill göra med min kropp när det gäller relationen till dig. Så är det inte, utan här har man gått in i ett förbund. Och här har man alltså överlåtit en makt till sin make eller maka att i någon mån, så att säga, bestämma över ens kropp. Naturligtvis så måste ju kärleken vara den drivkraft som ligger i ett äktenskap. Men sen finns det alltså regler och tänkanden som hjälper att kärleken ska kunna fungera ordentligt. Man har alltså inte rätt att neka den andra under för lång tid. Och det här är ju svårt att säga, vad är för lång tid? Att ha ett samliv. Är man gift så ska man ha samliv, utom om det är vissa omständigheter då som hindrar det här. Och enligt judisk halacha av idag så får en man och även en kvinna skilja sig från sin make eller maka om den andra har nekat intim relation under ett år. Och det är ganska lång tid. Och det är väl bra att det är så. För det kan vissa tider man är sjuk, man mår inte bra, man har är orolig eller alla möjliga anledningar som gör att man inte är upplagd för att ha intim relation. Så när det går över ett år, då har man enligt judisk lag av idag rätt att skilja sig. Vers 5, håll er inte borta ifrån varandra, utom möjligen för en tid. En tid med bådas samtycke. Det här är väldigt bra, att man tar gemensamma beslut här, så att det inte blir jobbigt för den andra, utan man tillsammans går in och beslutar om att nu ska vi hålla oss undan, för vi har ett högre vad ska vi säga, en högre prioritering under en tid, som Paulus säger. Det vill säga inte för alltid. Inget skenäktenskap, och inte heller att man säger att från och med nu så har vi ingen relation längre, utan det är en kort tid, vad nu man räknar med kort. Jag är övertygad om att det är mindre än ett år, absolut mindre. Det kanske rör sig om en månad eller så. Med båda samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och det här stämmer ju faktiskt överens med det vi ser i texten i andra Mosebok 19. Andra Mosebok 19 och 15. Nu hade de kommit fram till Sina i berg här. Nu var det dags för den eviga att uppenbara sig i en otroligt mäktig manifestation utav kraft och blixtar och dunder, och då han skulle ge sin Torah till folket. Alla skulle höra Guds röst. Och han säger alltså, håll er beredda till i övermorgon. Ingen får komma nära någon kvinna. Så står det i Svenska folkbibeln. Ingen kommer vid en kvinna. do not approach a woman. Och det är alltså era hustru naturligtvis. Ska vi se vad hebreiskan säger här. Altigshu Elisha. Närma er inte en kvinna. Med andra ord, nu ska ni ha en tid av återhållsamhet i det sexuella området. För på tredje dagen, vers 16 här. På tredje dagen när det hade blivit morgon började det dundra och blixtra. En tung molnsky kom över berget och mycket starkt basunljud eller shofarljud hördes. Och allt folket i lägret skakade. Det var ju då som Toran gavs på Sinaibergen. 10 budorden ropades ut från bergets topp och så vidare. Som ni känner till. Och i den här situationen när man skulle stå inför Guds närvaro på ett alldeles speciellt sätt och klara i sina kroppar, klara av att stå i Guds avskilda, starka, andliga närhet, så behövde kropparna vara fria ifrån den orenhet som skapas genom sexuell relation. Och det har alltså med orenhet, inte fysisk orenhet, och inte moralisk orenhet utan en rituell orenhet att göra. Där spermier skapar rituell orenhet. Troligtvis har det att göra med att spermier som är utgjutna är på väg att dö. Det har med död att göra. Och därför så är det 3 dagar det tar för spermier att dö. Och det enda stället där spermier inte skapar orenhet för mannen eller kvinnan, det är när spermierna finns i mannen naturligtvis innan de har kommit ut, eller i kvinnans livmoder. När, så länge spermierna finns i kvinnans livmoder eller i mannens testiklar, så skapar inte det rituell orenhet i kroppen. Men när spermierna kommer ut så skapar de, enligt Toran, orenhet. Och den orenheten hindrar folket från att kunna uppleva och stå i Guds närhet utan att skadas av den. Så var det också när man skulle in i templet, så var man tvungen att gå igenom ett rituellt bad för att bli rituellt ren. Och man fick inte ha sädesutgjutning och så vidare innan man gick in i templet. Så att det finns många djupa saker här som vi inte hinner gå in på här nu. Men det finns en tanke här att ska ni vara inför Guds närhet på ett alldeles speciellt sätt, så avhåll er från att ha ett sexuellt förhållande. Och det tar Paulus upp här, och det är intressant hur han kopplar det med Israels folk. Församlingen av icke-judar i Korint. Nu kan det vara andra saker också, det kan ju ha med tid att göra. Att ett samliv tar tid. Man har alltså så mycket att göra så att man inte hinner att ha den här gemenskapen som behövs för att kunna ägna sig åt bönen då. Här står det i folkbibeln, gamla 1917 års översättning. Båda samtycker till en tid för att ni ska ha ledighet till bönen. Kanske lite mer fri översättning. Så att ni kan ägna er åt bönen, säger Svenska folkbibeln. Literal translation of the Holy Bible säger that you may be free for fasting and prayer. Det finns faktiskt en fasta i den här också. I första gången 7:5 i Young literal translation säger that ye may be free for fasting and prayer. Och det har man inte med här. Det är tydligen olika grekiska handskrifter. Att man inte har med fasta och bön i de svenska översättningarna. Som ni ser. Jag har inte tittat vilka av de olika texterna som används här. Men i alla fall så har det att göra med en överlåtelse till Herren. Och fasta bön, fastan är ju också en typ av att man nekar kroppens behov. Och då är det naturligt att man inte har sexuella relationer när man är i en tids fasta. För när man säger nej till kroppens primära behov, maten är ju det allra mest primära, drycken är det mest Och sen kommer maten. Och det sexuella behovet är ju starkt, men det är ju ingen som dör av att inte få utlopp för sitt sexuella behov. Vilket man gör om man inte får sina dryck- och matbegär tillfredsställda inom en viss tid. Så mat, dryck och mat är ju livsavgörande för människan. Men det sexuella behovet är inte livsavgörande på kort sikt, om man säger så. Naturligtvis, om alla skulle inte ha några sexuella relationer, så skulle vi inte ha några barn. Och på lång sikt så skulle ju människosläktet försvinna. Okej, för att ha ledigt till bönen, för att få tid och renhet och avskildhet och koncentration. Och att man säger nej till kroppens behov, för att på så sätt själen blir helt inriktad på det andliga och övernaturliga. Så finns det alltså möjlighet att inom äktenskapet säga, nu har vi en tid då vi inte rör varandra. För att kunna be på ett alldeles speciellt sätt. Och kanske då också fasta, som vi har sett i de andra texterna. Kom sedan åter tillsammans, så att Satan inte frestar er, då ni nu inte kan leva återhållsamt. Och det här säger jag som en tillåtelse, ett råd, inte som en befallning. Med andra ord, ni måste ha relationer. Det är inte det frågan om här, utan tänk på att leva rent med ert sinne. Ni har starka drifter, se till att ni använder det här på rätt sätt. Och se till att inte Satan får någon kil att kunna skada er i detta. Så det är bra om ni kommer samman då. När ni har de här starka drifterna. Men då kommer han in på en annan typ av människa. Och han är en sån typ av människa. Där han inte har den starka driften i det sexuella som de flesta har. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Med andra ord, Paulus har inte det behovet. Så han har inte något problem i det området. Naturligtvis kanske han blivit frestad och så, men det är inget sånt här en eld i honom och någonting som upptar hans sinne så att han blir störd av det här. Utan han har valt att tjäna Herren ensam utan att gifta sig och få barn. Och det säger han, att helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Och det kan man ju fundera på vad som händer om det vore så. Och då måste man ju tänka sig, vad är det för bakgrund till att Paulus säger det här? Men var och en har sin gåva från Gud, säger han. Och det här är ordet nådegåva på hebreiska, karisma.
Ja, alltså karisma, det betyder helt enkelt nåd och innerst bevis.
Innerst bevis, det var det du tog upp när du skrev.
Mm.
Det tycker jag är ett bra...
Alltså innerst...
Gud har alltså genom olika typer av människor gett innest nåd. Och det är den kanaliseras på två sätt. Du får nåd att gifta dig. Och du får nåd att inte gifta dig. Båda linjerna är nåd. Nådegåva, innest bevis från Gud. Var och en har sin gåva, sitt innest bevis från Gud. Den ene av ett slag, att kunna gifta sig eller bör gifta sig. Den andra av ett annat, att inte gifta sig. Nu har vi kommit så långt i texten. Vi ska stanna lite grann här igen och fundera på vad Paulus säger. Och vilka konsekvenser det blir av det han säger. Det här kapitlet ligger till grund för munkväsendet i den katolska kyrkan och nunnväsendet. Där man prisar och präster som då går in i celibatet, kommer på 300-400-talet, kommer inte ihåg exakt när det börjar. Munkväsendet började tidigare, men inte just som en förutsättning för att kunna stå i kyrkans tjänst. Det är alltså ett tvång att vara ogift bland katolska präster. Ni vet att när reformationen och protestantismen fördes fram, så var detta en av de viktigaste punkterna man lyfte fram, att en gudstjänare måste gifta sig. Och en av anledningarna var ju att många präster inte kunde leva rent. Och det gäller fortfarande. Vi har bott i Spanien i nästan 20 år och har sett och hört många exempel på hur präster och nunnor inte kan leva rent. Det fanns arbetare som jobbade och grävde i marken och har hittat tunnlar mellan kloster och munkkloster och nunnkloster, tunnlar under marken där det låg massor med spädbarnslik eller spädbarnsskelett i de här tunnlarna. Och det här är inte något sporadiskt utan väldigt mycket förekommande i Spanien. Och det här är inga historier utan det finns belägg för det här. Det gör då att när man tvingar ett handligt ledarskap då att gå in i det här som Paulus har sagt eller rekommenderat, så ser vi resultatet i den katolska kyrkan, kan vi se resultatet av det negativa resultatet av det. Jag skulle också vilja säga så här, om alla skulle följa Paulus råd att alla människor borde vara som han, vad händer då om några generationer? Hur många människor finns kvar på jorden? Ja, det blir inga generationer alls då. Då dör människorna ut. Och det stämmer ju inte överens med Torans ord i första Mosebok 1 och 2, kapitel 1 och kapitel 2, där det står att Herren välsignade människorna och sa: föröka er och uppfyll jorden. Pro urvo, bli många. Gud vill att människan ska gifta sig. Gud vill att människan ska ha barn och uppfylla jorden och bli många. Det är Guds plan med människan. Så Paulus säger ju någonting som är emot Toran i det här fallet. Och då måste vi veta här att en rabbin har delegerad auktoritet att, eller rätt sagt domare i Israel, har fått av Gud i Toran delegerad auktoritet att till och med under en viss begränsad tid upphäva vissa Torahs bud för att det finns en situation i folket som är allvarlig, och det är för att kunna rädda Toran och rädda buden och rädda folket som rabbinerna, eller rätt sagt domarna, har makt att under en viss tid upphäva vissa bud eller inte applicera dem i folket. Och på så sätt så har Paulus rätt att upphäva, eller man kan säga upphäva inom citationstecken, det här budet att människan ska gifta sig och få barn. Vad är det som ligger till grund för att Paulus säger så här då? Ja, om vi ska titta på några bibelversar. Det skulle vi läsa till kapitel, men vi går på det här sättet istället. I vers 26 kan vi läsa. Kan vi gå fram till den? Där står det: jag menar då att i det svåra läge som nu råder, Svenska folkbibeln, titta i 1917, det säger: med tanke på den nöd som står för dörren. Och det går att översätta det här på olika sätt. Det är alltså för en nödtid, en svår tid som antingen står för dörren eller är närvarande. Det går att förstå det på båda sätt. Så den människan gör väl som förblir som hon är. Han talar alltså i det vers 25 om jungfrur, sådana som inte är gifta, flickor. Så han menar alltså grunden till att inte gifta sig, eller att rekommendera att inte gifta sig, det är att nu är det en sådan tid, en svår tid, en farlig tid, en nödtid. Så därför så är det bäst att inte gifta sig. Vad är det för nödtid han pratar om? Det finns två förslag till att förstå vad det är för nöd som står för dörren, eller nöd som finns i den här tiden. Det ena är de förföljelser som kom och skulle komma över de troende bland både judar och hedningar som trodde på Yeshua och bekände hans namn. Det blev väldigt mycket förföljelser Och det berättas då i historiska böcker om den kristna förföljelsen. De första kristna, hur de blev förföljda. De kastades för lejon och allt detta som ni känner till. Nu vet jag inte exakt, jag har inte hunnit gå in i detaljer om det var speciellt svårt i Korint jämfört med andra platser där de troende fanns när det gäller förföljelse. Så där vågar jag inte säga någonting. Men vi ser alltså att han, Paulus här, på något sätt profetiskt ser att nu kommer en svår tid. Och utifrån det han ser på något sätt i sin ande, i den profetiska synfältet som han utgår från när han ger den här undervisningen, så uppmuntrar han de som inte är gifta att inte gifta sig, att stå kvar som ogifta. Det andra är då att han tänker på att Messias ska komma tillbaka inom en snar framtid. Och det kan vi se i Paulus brev. Flera gånger så nämner han det, att Herren är nära, han kommer tillbaka och så vidare. Och därför att tiden är så kort, så måste vi bara tänka på det som är allra viktigast nu. Vi kan inte tänka en eller två eller tre generationer fram i tiden. För Yeshua kommer tillbaka nu, snart. Så vi måste vara beredda på det. Därför ska vi satsa bara på det som hör till det som är absolut viktigast för att sprida det glada budskapet, få med så många människor som möjligt in i riket, för Messias kommer. Och om vi nu utgår från att Paulus tänker att Messias kommer, så förstår man varför han säger att ni som vers 29, men det säger jag mina bröder, tiden är kort. Därför mår här efter de som har hustru vara så som hade de inga. Det är väldigt radikalt alltså. Med andra ord, ni är gifta men lev inte som gifta. Och de som gråter som om de inte grät. Alltså har det hänt svåra saker i den här världen, bry dig inte om det, för det finns något större som kommer alldeles snart. De som gläder sig som om de inte gladde sig. De som köper något som om de inte kunde behålla det. Här ser vi också att han har riket, det tillkommande riket som kommer nu i sitt sinne när han skriver. Och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Jag läser från Folkbibeln. Ty världen sådan den är går mot sin undergång. Vi ser här, undergång, svåra tider, nöd, tiden är kort, Messias kommer. Jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Och här är precis grunden, den absoluta grunden till det Paulus skriver om. Jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. 1917 säger, jag vill gärna att ni vore fria från omsorger. Jag tycker nog bättre om Folkbibeln här. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill, eller behaga sin Herre. Eller behöver. Och den gifte mannen ägnar sin omsorg eller bekymrar sig om eller är angelägen om det som tillhör världen, den här tidsålderns system där människor gifter sig med varandra, och det kommer att försvinna. Ni kommer ihåg när Yeshua sa i den som har nåden att få komma in i den tillkommande riket, de kommer inte att gifta sig och inte få barn, för då kommer de att vara som änglarna. Så äktenskap och barnafödande hör till den här världens system, så att säga. Den här materiella världens system. Naturligtvis blir den tillkommande världen också materiell, men det är på ett annat plan. Och den uppståndelse kropp som man får, som man då får i Messias, det är en kropp som inte har något kön. Och det är en kropp som inte kan ha sexuella relationer och inte behöver gifta sig och inte kan få barn. Så att det blir ett annat system då som kommer. Och så Paulus säger då att det här systemet som vi har nu, det hör till den här världen. Så blir man splittrad då, menar han. Så det är bättre att ni inte behöver tänka på de båda områdena. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, Svenska Folkbibeln, vers 34. Och hon ska vara helig eller avskild både till kropp och själ, men den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen, hur hon ska vara sin man till lags, alltså rent fysiskt i det här fallet också då. Detta säger jag för ert bästa. Inte för att snärja er, står det i vers 35. Inte för att lägga något band på er, säger 1917. Utan för att ni ska få föra en hövisk vandel och stadigt förbliva vid Herren. Ni ska leva anständigt och stadigt hålla er till Herren och inte slitas hit och dit. Och så kommer slutet här, vers 39. En hustru är bunden så länge man lever. Men om mannen dör så är hon fri att gifta om sig. Alltså en änka får gifta om sig. Hon är fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening eller min uppfattning. Och jag tror också jag har Guds ande. Så är min mening. Paulus är intresserad av deras lycka. Så det är inte bara att det kommer svåra tid här. Det är inte bara att Messias kommer tillbaka snabbt. Utan ni kommer att bli lyckligare. Om ni inte gifter er, om ni är änkor, så är det bättre att ni inte gifter om. Det här står ju emot det som han längre fram skriver i första Timoteus brev. Första Timoteus brev kapitel 5 vers 14 säger: därför vill jag att unga änkor gifter sig, föder barn, förestår var och en sitt hus, sin familj, och inte ger någon motståndare anledning att smäda. Om vi jämför de här två texterna då. Lyckligare blir det alltså en änka om hon förblir som hon är. Det är min mening och jag tror också jag har Guds ande. Och så säger han, unga änkor ska gifta sig. Jag vill att unga änkor ska gifta sig. Jag vill att de gifter sig. Så här ser vi att det här är inga fasta, 100-procentigt benhårda regler som alla måste följa. Utan han ger olika rekommendationer beroende på olika situationer. Och det verkar ju så att i första Timoteusbrevet, som då är mer allmänt, så är det alltså en allmän regel att unga änkor bör gifta om sig. Men här då i Korint, så på något sätt så är Korint någon, en situation i Korint som är mer en brådskande situation. Brådskande. Det är bråttom. Vi har kort om tid. Det händer någonting. Om det nu är Messias ankomst eller svåra förföljelser som ligger i bakhuvudet. Eller båda delarna. Det vet vi inte riktigt. Men någonting ligger där hos Paulus som gör att han säger de här sakerna. Konsekvenserna då, om vi drar ut det här och använder det här kapitlet som en grund för att så här skall den troende bland hedningarna göra och följa. Och upplyfter detta att leva i celibat som någonting nödvändigt, som någonting att vi bara accepterar det idealiska och det näst bästa, det är ingenting att ha. Och så då tvingar vi, med andra ord, tvingar inom citationstecken, ungdomar att inte gifta sig, inte få barn. De troende bland oss får inga familjer. Det blir inga nya barn, inga nya generationer. Och om vi inte då kan vinna fler människor till tron, så kommer de troende att dö ut. Det blir en konsekvens av det här. Och inom vissa väckelsetider så har det här påpekats väldigt starkt att man inte ska gifta sig. Och jag tror att det här har skadat Messias kropp under de senaste århundraden. När man har överbetonat Paulus rekommendationer i den situation som var i Korint. Och gjort den till allmänna regler. Naturligtvis så finns det ju människor som har en speciell gåva att inte gifta sig. Och Yeshua tar ju upp det här också när de frågar honom. Det finns sådana som har gjort sig till kastrerade. Det är alltså ett uttrycksord. Man har gjort sig till kastrerade. Det vill säga oförmögen att ingå ett äktenskap. Han har gjort sig själv till det, att inte ingå äktenskap för himmelrikets skull, för en speciell tjänst. Och Paulus till exempel, hade han haft fru och barn, så hade de ju lidit fruktansvärt utav hans tjänst när han var ute och reste och var nära döden och blev stenad och var i skeppsbrott. Hade de varit med honom så hade de gått under, och hade de varit hemma så hade de aldrig fått se honom. Och alltså i hans situation så var det helt klart att det var absolut bäst att inte gifta sig. Men alla har ju inte samma kallelse. Och han säger det också, att en del har den nådegåvan och andra har den andra. Och jag är helt övertygad att det är väldigt få som har nådegåvan att inte gifta sig. Och då om vi betonar det, att Toran säger att man ska gifta sig för barn. Paulus talar om ett undantagssituation, en svår situation som inte är det normala. Och i sådana situationer så kan han ge sådana råd. Det är så jag tror vi måste tolka Paulus i det här fallet. Naturligtvis så måste vi tänka att familjen är en gudstjänst. Att gifta sig är en gudstjänst. Att få barn är att uppfylla Guds bud. Att lära barnen att frukta Herren är en del av ens gudstjänst. Både mannen och kvinnans, alltså pappan och mammans gudstjänst, är att föda fram barn som blir Guds människor. Det här är en av de allra viktigaste gudstjänsterna som en människa kan leva i, att få fram familjer som är stabila, där barnen fruktar Herren och älskar varandra och älskar människorna. Ska vi gå till nästa fråga då? Till de ogifta. Och åter till de ogifta åter och till änkorna säger jag att de gör väl om de förblir i samma ställning som jag. Okej. Vi måste vara medvetna om att det finns plats för det idealiska och det finns plats för det näst bästa. Och det näst bästa är väldigt bra, näst bästa inom citationstecken. För de som väljer det näst bästa, om man nu utgår från vad Paulus säger, så är det bästa för dem. Om man har nådegåvan att gifta sig, så är det inte bra att leva i celibat. Om man har fått Guds kall, eller ska vi säga Guds, man är skapad att ha, att ingå ett äktenskap, vilket de allra flesta gjorde, och inte har en sån kallelse som Paulus. Hur många är det som inte har det? Då tycker jag att man ska gifta sig. Och då är det bästa för den personen. Och vi kan inte säga att det är det näst bästa. För den personen så är det allra bästa. Men för de som har den här kallelsen är det naturligtvis det allra bästa att inte gifta sig. Men kan de inte leva återhållsamt, säger Paulus i vers 9 här, så må de gifta sig. Ty det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Än att brinna, som det står i grekiskan. Be inflamed. Att vara upptänd. Men den som är gift befaller jag, bjuder jag. Befaller betyder det. Dock inte jag utan Herren. Med andra ord Messias Yeshua. En hustru må inte skilja sig från sin man. Får inte betyder det. Vi ser vad som är utsatt här. Får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift. Eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Vem är det som säger det här? Det säger han så här. Det är inte min befallning utan Herrens. Med andra ord Yeshuas befallning. Paulus har direkt kontakt här med Yeshua. Och Yeshua talar genom honom och säger att bland de troende, bland de som är återlösta bland folken, så de som är gifta får inte skilja sig. Och så säger han i vers 11, om det blir en skilsmässa, med andra ord den näst bästa här. Det kan finnas situationer. Och vi ser också det i Toran, att Toran tillåter skilsmässa. Nu är Toran lite annorlunda än de som... Toran behandlar människor som är annorlunda gentemot de som har upplevt Messias. Det finns en... Det är alltså två typer av människor här. De människor som har upplevt Messias uppståndelsekraft, blivit pånyttfödda, fått del av anden, de har en annan situation och en annan makt och en annan kraft över den här situationen än de människor som Toran talar om i femte Mosebok 24. Vi ska gå till det. För den evige genom Moshe tillåter skilsmässa för den typen av människor som finns i femte Moseboken. Det är alltså opånyttfödda människor inom Israel som inte har upplevt Messias uppståndelsekraft. Det var omöjligt på den tiden. Och den Toran måste reglera ett samhälle med människor som är svaga och som också har hårda hjärtan, som vår mästare lyfter fram. Att från början ville inte Gud att man skulle skilja sig. Men Moshe, alltså Gud genom Moshe, Rabbenu, tillät att man ska, att man kan ge skilsmässa, att man kan gå in i skilsmässa. Och skilsmässan är till då för att kunna gifta om sig. Det är alltså ett lagligt dokument som ger en rätt att gifta om sig. Men Paulus, han går längre här. Han talar alltså om troende människor som har upplevt förlåtelsen, upplevt försoningens kraft, upplevt andens kraft, upplevt förvandlande kraften i Guds, i Jeshuas uppståndelsekraft. Ni som har fått del av det här, ni har alla möjligheter att lösa eran familjesituation, ert äktenskap på ett helt annat sätt än de som är slavar under synden som vi har i femte Mosebok 24. Men om ni nu inte gör det här, alltså om ni ändå beslutar att ni vill skiljas, så ska ni förbli ogifta. Eller i det här fallet så är det kvinnan han talar till, så det var tydligen någon fråga när det gäller kvinnan i det här fallet. Så ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Hon har alltså två valmöjligheter. Jag lämnar min man. Jag tänker inte gifta om mig. Och om jag vill gifta mig igen, eller ja, då ska jag försonas med min make som jag har lämnat. Det är de valmöjligheterna som finns för en troende som Paulus ger här. Och en man får inte överge sin hustru. Och det blir ju samma sak här då. Om man skiljer sig så får man inte gifta om sig. Jag ser ingen annan lösning här för troende. Och det är Herrens befallning. Nu kan vi säga så här. Människor, vi ska gå in i Matteus 19 och försöka bena upp texterna här. Vers 3. Några fariser kom fram till honom och ville snärja honom och sa: är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Det var ingen bra översättning. Vilken orsak som helst, står det inte om 17 var bättre. Men han svarade och sa: har ni inte läst att skaparna redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Med andra ord, mannen är gjord för kvinnan och kvinnan är gjord för mannen. Gud har alltså gjort människan för att leva i ett äktenskap. Det är så människan är gjord. Och det är alltså ett äktenskap mellan man och kvinna, inget annat. Och så, för den skull ska en man överge sin far och sin moder och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Det är alltså ett citat från första Mosebok 2:24. Så är de inte mer två utan ett kött. Det har blivit en förening, både fysisk men även själslig. Och jag tror att i viss mån också andlig, när man låter anden vara med i det här. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja. Här kan man översätta det som får, men ja, jag tror inte det är riktigt så starkt som får. Jag ska se hur de gjorde i svenska folkbibeln här. det ska människan inte skilja åt. Okej, okay, det var liksom det idealiska. Det här är fullkomligheten. Nu när vi är i paradiset. Jeshua svarar utifrån paradisets situation där allt är perfekt. Och då kommer då frågan, ja men på Sinai så fick vi en Torah. Och Toran talar inte till människor i en fullkomlig situation. Toran talar till människor fulla med synd. Toran gavs till en syndig människa. Och Toran hjälper människan att på något sätt komma hindra syndens florering i sitt liv. Och hjälper människan att hitta också förlåtelse och omvändelse och hitta Gud. Mitt i sina synder och kan lämna dem och komma upp till en högre nivå och så vidare och så vidare. Men i alla fall, Toran reglerar en situation för ett folk som har Yetzer Hara, som har synd i sin konstitution. Och då säger folket, ja men vi har ju en Torah som talat, och säger lärjungarna. De sa till honom, hur kunde de Mose bjuda, som det betyder befallande, befalla. Hur kunde Mose befalla att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Det står om det i 5 Mosebok 24. Jag tror vi måste läsa den texten innan vi går vidare. Vi ska hoppa till 5 Mosebok 24 för att det är väldigt viktigt att vi har bakgrunden här. Om en man gifter sig med en kvinna och han sedan inte vill veta av henne, ska vi läsa i 1917. Om en man har tagit sig en hustru och äktat henne, gift sig med henne, men hon sedan inte längre finner nåd för hans ögon, han tycker inte om henne längre. Därför att han hos henne har funnit något som väcker hans leda, på hebreiska arvat davar. Och om han för den skull har skrivit ett skiljebrev åt henne och givit henne det i handen, och skickat bort henne från sitt hus. Och kvinnan sedan när hon har lämnat hans hus går åstad och blir en annans hustru. Och nu också denne andra man får motvilja mot henne och skriver skiljebrev åt henne och ger henne det i handen och skickar henne bort ifrån sitt hus. Eller om den andra man som har tagit henne till hustru dör. Då får inte hennes första man som skickade bort henne återta henne till sin hustru sedan hon har låtit orena sig. Ty detta vore en styggelse inför Hashem. Du ska inte dra synd över det land som den evige din Gud vill ge dig till arvedel. Okej, okay. Det är en komplicerad situation här. Men Toran ger alltså lösningar här på en situation. Det första som Toran tillåter det är att i en situation där mannen, i det här fallet mannen, finner något hos kvinnan som i översättningen här väcker hans leda. Så har han rätt att skriva ett skiljebrev, get på hebreiska, åt henne. Och det är ett lagligt dokument som måste göras inför myndigheterna. Inför prästen. Och då så får kvinnan det här i sin hand. Och då blir hon rent lagligt fri ifrån sitt band till sin make. Hon är alltså ogift. Rent juridiskt sett. Hon är ogift. Och då har hon rätt att gifta sig med någon annan. Och det här är ju en nådeshandling gentemot kvinnan. Att hon får möjlighet att gifta om sig om hon blir förskjuten utav sin man. Så en skilsmässa ger i det här fallet rätt att gifta om sig. Nu är det ju lite annorlunda för mannen eftersom en man har enligt Toran rätt att gifta sig med flera hustrur. Så det är inte riktigt lika lätt att lagstifta när det gäller mannen här. Okej, mannen talar i det här fallet, vi ska inte gå in på alla möjligheter, men i det här fallet så talar det om en kvinna som skickas bort från sin man och får rätt att gifta om sig. Nu är det så här att Toran ger tillåtelse. Och de, om vi tittar i Matteus 19 så ser vi att varför befallde de Mose att man skulle ge ett skilsmässobrev och skilja sig från sin hustru. Och Messias poängterar att det här var någonting som tilläts. Inte någonting som befalls att man måste göra det. Det var ingen man som var tvungen att skjuta ifrån sig sin hustru om man såg någonting som väckte hans leda i henne. Och det här är ett svårt ord. Ervat davar. Ett svårt begrepp på hebreiska. Hur ska man förstå och var går gränserna för vad som är legitimt? Vad som ger en man rätt att skilja, att skicka ut sin hustru? Vad, alltså som domare, som Israels domare, måste man ju sätta sig ner och bestämma var går gränserna för vad som räknas med ervat davar. Och det här är inga lätta saker, kära vänner. Här måste vi gå till den muntliga traditionen, muntliga Toran, för att hitta gränserna för vad menar Toran med ervat davar. Under den första andra templets tid, då Yeshua var här hos oss, så fanns det en diskussion mellan två riktningar ibland fariserna, de som var huvuddomarna i Israel, som var Hillel och Shammai. Det var på den tiden som det fanns domarpar som var högsta domare i Israel, så var det par ett antal generationer. Och Hillel och Shammai var det sista domarparet som fanns i Israel på den tiden. Och de hade olika uppfattningar om vad som ervat davar betyder. Hur ska vi tolka den här texten? Och Talmud beskriver då vad de här olika riktningarna lägger i ordet ervat davar. Vad menar Toran med ervat davar? Och då tolkade Hillels hus det här som att det är vad som helst som en man ser hos en hustru som han inte tycker om ger honom rätt att skilja sig från henne. Och exemplet tas fram att hon bränner vid maten en gång räcker att han ska ha rätt att skilja sig från henne då. Och då sa Shammai och hans efterföljare att så här kan vi inte vara, så här liberala kan vi inte ha. En sådan lagstiftning kan vi inte acceptera. Utan det är alltså frågan om någonting sexuellt perverst här som det är frågan om. Och det är bara det som vi kan acceptera. Och om man tittar på sammanhanget i Toran så ser man att det här uttrycket finns faktiskt tidigare i Toran. Det är Parashan Kitetse. I 5 Mosebok 24 jag har skrivit om det här. Författaren till Sefer HaChinuch anser att ett skilsmässodokument som kallas för Get representerar medelvägen mellan de som förbjuder skilsmässa överhuvudtaget och de som ger tillåtelse till skilsmässa bara genom att mannen säger ett ord, exempelvis gå. Vi ska titta på sammanhanget där. I uttrycket ervat davar, något oanständigt, är nyckeln till hela den här diskussionen. För de kommer ju fram till Yeshua och frågar, får en man skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? I deras bakhuvud finns alltså den här diskussionen som fanns i mellan de här två huvuddomarna. Vad betyder ervat davar? För det är ju det som är nyckeln till att mannen har rätt att skilja sig från sin hustru. Om han hittar något ervat davar hos henne, då får han skilja sig. Och då säger de, ska vi acceptera Hillels tolkning att av vilken anledning som helst så får en man skilja sig från hustru. Och då skärper våran mästare det här och går ända tillbaka till den fullkomliga människans tid i Edens lustgård. Och så stannar han där. Liksom och säger, det här är det som Gud vill egentligen. Ja men, säger de. Toran säger ju så här. Okej, på grund av era hjärtans hårdhet så tillät Gud genom Moshe att skiljas. Men från början var det inte så. Okej, vad är nu ervat davar? Och han ger ett svar faktiskt. Och det är, tyvärr så har vi inte den hebreiska texten där. För det är, i grekiskan står det porneia, som översätts som otukt. Nu är det så att hade det varit otukt i faderns hem eller äktenskapsbrott under trolovningstiden, så skulle den här kvinnan blivit stenad enligt Torans strikta bud när man följer den lagen i dess strängaste form, om det inte finns några förmildrande omständigheter. Och Toran kan ju inte ha två olika lagstiftningar för samma brott. Så när en man ska skilja sig från sin fru, så måste det ske genom en enligt Jeshuas svar i Matteus 19:9 begår en man inte äktenskapsbrott när han skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan, om det hos henne finns ett sexuellt beteende som är oanständigt ervatavar. Uttrycket ervatavar förekommer också i föregående kapitel i den här parashan, i 5 Mosebok 23:14. Och här kan vi hitta då en liten förklaring på vad ervatavar betyder. Där syftar det på mänsklig avföring i krigslägret när de var ute och krigade. Soldaterna i Israel, då sa Herren: se till att ni går utanför lägret när ni ska gå på toaletten. Se till att inte avföringen finns i lägret, för Herren går omkring i lägret. Med andra ord så finns det änglar. Fanns det änglar när de avskilda soldaterna i Israel gick ut i krig? Och det fick inte synas något ervatavar inom lägerområdet, för då skulle det skapa turbulens i andevärlden, och det skulle bli oanständigt för änglarna. Det fick inte vara synligt för den eviges närvaro, varken innanför eller utanför krigsläger, för utanför skulle de gräva ner det. De skulle ha med sin pinne och gräva ner avföringen i marken, så att det inte skulle synas överhuvudtaget. Och det kallas för ervat davar. Precis det. Något oanständigt. Vi kan då sammanfatta det hela med att säga att uttrycket ervatavar i kapitel 24 här i 5 Mosebok inte handlar om vilket beteende som helst hos kvinnan enligt mannens nyckfulla tycke. Det betyder inte heller otukt innan äktenskapet eller äktenskapsbrott under trolovningen eller under äktenskapet, utan en sexuell perversion hos kvinnan som är mycket frånstötande för mannen. På samma sätt som avföring som ligger på marken innanför eller utanför ett avskilt krigsläger, det orsakar avsky för de himmelska änglarna eller Guds närvaro. Enligt Jeshuas undervisning i Matteus 19, där han förklarar texten i 5 Mosebok 24, tillåts alltså skilsmässa hos människor med hårda hjärtan när det finns ett beteende som orsakas av sexuell perversion i gemålen. Men varje skilsmässa orsakar tårar i himlen enligt Malaki 2:13-15. Där står det att altaret gråter i himlen när det finns skilsmässa, och det står att Herren hatar skilsmässa. En officiell skilsmässa där ett lagligt dokument blir överlämnat medför rätten att gifta om sig med en annan. För de som har tagit emot Messias ande, och nu går vi tillbaka till 1 Korinthierbrevet. De som har tagit emot Messias ande genom den nya födelsen, det finns en uppmaning enligt 1 Korinthierbrevet 7:10-11 som säger att de gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig, så ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man, och en man får inte överge sin hustru. Naturligtvis, om han begår äktenskapsbrott, då har han ju knäckt förbundet. Då är ju hon fri, för då har han ju förstört det förbund som de ingick att vara trogna mot varandra. Då måste hon ju kunna gifta sig med någon annan. Det är inte det vi talar om här. Och likadant, om hon begår äktenskapsbrott, har en relation med en annan vid sidan om, då får mannen skiljas. Enligt judisk lag så är det förbjudet att ha gemenskap med en kvinna som har varit med en annan. Det vill säga, om min hustru går in till en annan så får jag inte ha, ha intim gemenskap med henne. Det är förbjudet enligt judisk lag för en judisk man att ligga med sin hustru som har varit otrogen. Hon har knäckt äktenskapet. Sen finns det ju andra omständigheter, men alltså vi talar om den juridiska biten här då. Paulus säger att man får alltså gifta sig i omständigheter, eller får skilja sig i omständigheter, men då ska man inte gifta sig med någon annan. Låt oss säga att människor nu har hårda hjärtan, som vi ser i Toran. De skiljer sig. Och låt säga att det är troende människor. De skiljer sig. Och vill inte förlika sig med varandra. Av kanske väldigt inom citationstecken övertygande anledningar. Och gifter sig igen med någon annan. Hur ska vi behandla sådana människor? Ska vi driva ut dem från församlingsgemenskapen? De har ju inte gjort vad Herren befallde genom Paulus. Eller ska vi ge dem möjlighet att kunna upprättas? Jag tror personligen att den Gud som vi tjänar är mycket, mycket barmhärtig. Och han har stakat upp vägen, en rak väg för människan. Men människan, vi har en oerhörd förmåga att kröka Herrens raka vägar. När vi kröker hans raka vägar, då blir det konsekvenser i våra liv. Men han har gett oss gåvan att kunna vända om. Att kunna be om förlåtelse. Och jag personligen är övertygad om att de som har brutit mot det bud som Herren gav genom Paulus, om de vänder och erkänner att de har handlat i hårda hjärtan och att de har gjort fel, så finns det förbarmande och förlåtelse och upprättelse i deras nya äktenskapssituation som de nu har kommit in i. Men det är viktigt att de inser då att det här är inte det här är alltså ett fel steg som man har begått. Man kan inte rättfärdiggöra sin handling och säga att man kan hitta på alla möjliga anledningar. Det är min personliga övertygelse. Jag vill nämna några saker innan jag går in. Det är någon, folk har skrivit en fråga här. Vi ska gå in på den sen, men jag ska nämna en sak till här. Det finns andra förståelser av orden ervat davar. Naturligtvis så innebär ju ett äktenskapsbrott en ervat davar i sin allra högsta grad. Folke skrev ett brev här för något år sedan om andra betydelser av ordet ervat davar. Förbjudna led, 3 Mosebok 18, mycket bra. Otukt som vi skrev om här, äktenskapsbrott. Psykisk eller fysisk terror. Jag är också anser att det är helt rätt att man inte får misshandla sin hustru eller sin make, varken fysiskt eller psykiskt. Det anser jag också är något som kan gå inom kategorin för ervat davar. Upproriskhet och vulgär attityd. Attityder och så vidare. Att Shammai Hillel och Rabbi Akiva hade så olika uppfattning kan inte endast eller inte bero på att man nyckfullt skulle få göra som man vill, utan att alla situationer som skilsmässor äger rum är unika och olika, vilket gör att man inte kan lägga någon ribba så där utan vidare. Det är bra. Ordet i Korinthierbrevet har väl mer att göra med det mer friare samhälle i Grekland där man gjorde som man ville. Det gällde att få stopp på det grekiska sättet att missköta relationer, absolut. För judiska män finns 9 orsaker bland dem är, och nu talar vi om dagens halakha. Hustrun byter religion eller bryter med full vetskap mot Moses och judendomens lagar, då har mannen rätt att skilja sig från henne. Alltså han måste inte göra det, men han har rätt att göra det. Hustrun begår äktenskapsbrott. Hustru gör sig skyldig till vanemässigt otrevligt beteende, klär sig utmanande eller kräver högljutt samlag med sin man så att andra hör det och han blir utskämd. Hustrun grovt och inför allmänheten sårar sin man. Hustrun vägrar samlag under en tid av ett år. Det tog vi upp förut. Hustrun vägrar på ett orättfärdigt sätt att flytta med honom till ett annat ställe i samma land där levnadsstandarden inte är lägre. Hustrun vägrar att bosätta sig med honom i landet Israel även om det skulle innebära lägre levnadsstandard. Då har han rätt att skilja sig från henne. Hustrun har 20 orsaker där en del är liknande de för man. Det här alltså var 9 orsaker som en man enligt judisk lag kan grunda sig på för att skilja sig från sin hustru. Och 20 orsaker har en hustru att få rätt att skilja sig från sin man. Och vi ska inte räkna upp dem här. De som är intresserade kan fråga. Och vi kan be att folk citerar den bok du läste och citerar från igen om den, för den som är intresserad. Nu ska vi in på folkets fråga här. Jag vet inte om jag ska lyfta din mikrofon. Jag tror jag ska göra det. Detta blir ett slags midrash som gör Yeshuas ord mildare. Vilket är typiskt för Talmud. Sedan räknar... Nej, vi måste läsa lite längre upp här. Här. En synpunkt som finns är att inte alla kan ta emot det ordet i Matteus 19, vers 1 och följande versar. Utan endast de vilka sådant är givet. Jag tror att det talar om de som gör sig till kastrerade för himmelrikets skull. De som alltså väljer att inte gifta sig. De säger så här: om det är så mannens ställning till kvinnan, då är det bättre att inte gifta sig. Säger de ju lärjungarna då. Vers 10. Då är det inte rådligt att gifta sig. Men han svarade dem: inte alla kan ta emot det ordet utan allenast åt dem åt vilka sådant är givet. Till visserligen finns somliga som genom födseln alltifrån moderlivet är oskickliga till äktenskap. Andra åter som av människor har blivit gjorts oskickliga därtill. Men somliga finns också som för himmelrikets skull självmant har gjort sig oskickliga därtill. Paulus är ett exempel. Den som kan ta emot detta, han tagit emot det. Ja, du menar då att det kan syfta till hela den här texten. Okej. Okay. Ska vi se vad du skriver i vidare. Detta blir ett slags midrash som gör Yeshuas ord mildare, vilket är typiskt för Talmud. Sedan räknar Yeshua upp olika kategorier och grupper som inte kan ta emot ordet att efter en skilsmässa att inte gifta om sig. Anden kan vara pånyttfödd, men såren i själen är så stora att ett äktenskap inte går att reparera. Jag måste säga att jag ifrågasätter den meningen. Jag har en annan uppfattning där. Jag tror att i det nya förbundets krafter så finns det sådana resurser att det går att reparera sår i själen. Jag tror att försoningens makt är större än det. Naturligtvis om en vill och den andra inte vill, så är det ju då är det ju en annan situation. Men om båda ödmjukar sig, så tror jag att det finns en lösning här. Annars tror jag inte Herren skulle befalla det genom Paulus som han gör där. Men efter det helande kan det åter bli ett äktenskap, och då med den som Gud, ska vi se nu, med den som Gud leder till, då den förre äktenskapspersonen inte kan räknas med, då såren är allt för stora samt ett förtroende inte finns. Att förtroende inte finns. En kommentar till av Malaki från Art Scrolls Mezra serien, så är denna fras från Malaki 2:16: ki sane shalach, alltså han hatar skilsmässa. A man who hates his wife should divorce he so that she may marry someone else to truly live her, truly loves her, måste det vara. So He will then be free to find a woman who is more to his liking. But under no circumstances should he remain married to this woman and conceal his dislike for her, he is considered an act of treachery, and is as if he is covering injustice with his garment. Rashi, God despises one who sends away his wife without a compelling reason. The Talmud there continues to explain that the two opinion do not conflict. Uppräkning av mannen och kvinnornas rättighet finns i Kaufman Mikael, The Woman in Jewish Law and Tradition, Jason Aronson, INC 1993. Det var de här citaten för boken. Tack ska du ha, Folke, för dina kommentarer. Vi måste veta att i den judiska halachan så följer man Hillels skola med en mer liberal syn på skilsmässa, som vi har nämnt om tidigare. Som jag ser det så följer våran mästare, han ger stöd åt Shammais strikta linje när det gäller skilsmässa, att det måste finnas en väldigt, väldigt grov anledning till det, och då är det alltså inte ett tvång att skiljas, utan man det gör man för att man har hårda hjärtan. Jag tror att Gud kan hela alla hjärtan. Jag tror att Gud kan hela alla människor. Jag tror att Gud kan hela alla relationer. Det är svårt att upprätta ett brustet förtroende. Det kan ta många, många år. Men den evige har sådana resurser till vårt förfogande. Så jag tror att det finns lösningar för alla. Jag är så naiv att jag tror att det finns gudomliga lösningar för alla äktenskapsproblem. Och problemen beror på att en eller båda inte har ödmjukat sina hjärtan inför Herren 100%. Jag är övertygad om att om båda ödmjukar sina hjärtan och vill söka Guds rike, inte söka sin egen tillfredsställelse i livet, så finns det lösningar ifrån himlen till alla äktenskap. Låt säga att en vill detta, den andra vill det inte, förhärda sig, det blir en skilsmässa. Okej, det har blivit så, vi får acceptera det, vi får leva med det, och vi får hitta det bästa av situationen. Paulus säger att det bästa situationen är att förbli ogift. Okej, nu säger vi att de här, någon av dem bryter mot detta, gifter om sig. Vad gör vi då? Okej, det som jag sa tidigare. Jag tror att vi måste... jag har den linjen och jag tror att jag har Herrens ande i det här. Att det är ett brott mot Guds vilja som är begånget. Och det måste erkännas. Jag gjorde fel när jag gifte om mig. Jag bröt mot vad Herren har befallt. Och jag ångrar mig. Och när det finns en ånger, då måste vi stödja de här nya äktenskapen 100%. Men om de här personerna i sin obstinata idé säger, ja men det var fel att vi gifte oss från början, vi har skilt oss och nu har vi gift om oss och håller fast vid att det var rätt det man gjorde, så har jag inget stöd i skriften för en sådan attityd. Och jag kan inte stödja de människor som har en sådan attityd. Utan snarare de som, ja vi gjorde fel, vi skulle inte ha gjort så här. Men nu har vi gjort det. Och då vill jag komma in och hjälpa de här nya äktenskapen. Och stödja dem och hjälpa dem att hitta en lycklig framtid. Och att kunna tjäna Herren i den nya situationen. Det är min inställning till det här. Så vitt jag har förstått skrifterna. Anden blir omedelbart helt ny. Ska vi se vad du skrivit här. Men man måste våga lita på Hashem, så blir det bra med det mesta. Amen, amen, amen. Anden blir omedelbart helt ny, men själen kan vara så skadad att en sund relation inte är möjligt förrän själen blivit helad av trauman och sår i minnen som tar tid att läka. Ja, det håller jag helt med om. Och därför säger Paulus att förbli ogift eller förlika sig åter med mannen. Så att det finns alltså den möjligheten också. Och då kanske det behövs en tid här. Och i vår tid så kommer vi få in i Messiasförsamlingen folk som är så skadade att vi måste räkna med skilsmässor på grund av att man tar automatiskt in sår och attityder som det krävs helande, som tar lång tid. Ja, jag håller med dig, absolut. Vi måste räkna med det här. Och vi har ju ett sönderslaget familjesamhälle i Sverige där familjen har slagit sönder på alla områden. Så vi har söndertrasade människor. Och vi måste kunna hjälpa dem och ge dem lösningar. Vissa äktenskap har säkert ingått med fel motiv och i vissa fall allt för snabbt. Absolut, helt övertygad om det. Alltså måste vi ha en försonande syn på alla människor. Amen. Gud kan göra under, men det tar tid. Jag håller med dig 100%. Låt oss vara barmhärtiga, men ändå hålla fast vid principerna. Och förstår det att det är inte alltid möjligt att leva i idealet. När vi nu inte har en idealisk situation, då måste vi förstå att det näst bästa är det bästa i den här situationen. Och kanske det tredje bästa är det bästa i den här situationen. Och så får vi leva i Guds vilja i det vi lever i. Låt oss gå tillbaka till första Korinthierbrevet. Och fortsätta här. Om hon likväl skulle skilja sig, så förblir hon ogift eller förlika sig åt med mannen, ej heller en man förskjuta sin hustru. Vers 12. Till de andra åter säger jag, inte Herren. Om någon som hör till bröderna, det vill säga troende, föd på nytt, har en hustru som inte är troende och den är villig att leva tillsammans med honom, så må han inte förskjuta henne. Alltså det också verkar som att det är en fråga de har här i Korinth. Och det här är alltså inte sådana troende som har gift sig med otroende. För det säger ju Paulus, gå inte ok med de som inte tror. Utan det är de som, när evangeliet kom och predikades i Korinth, så blev en av de två pånytt födda. Fick uppleva uppståndelsekraften i Messias, förlåtelse för sina synder och fick uppleva frälsningens verklighet i sitt liv. En av de två. Vad gör man med den andra då? Ska man skilja sig då? Säger ju frågan till Paulus. Det är de andra. Säger jag själv, inte Herren. Om du nu har en make eller maka som inte tror du har fått uppleva frälsningen och den andra har inte det. Då, och den andra vill leva med dig, så är du inte så måste ni inte skiljas. Bara för att du tror på Yeshua, så behöver du inte skiljas från din otroende man eller tvärtom, eller hustru. Och likadant om en hustru har en man som inte tror det, och den är villig att leva tillsammans med henne, så må han inte förskjuta mannen. Ty den icke-troende mannen är helgad eller avskild, och jag har lite svårt att förstå vad han menar här. Måste erkänna det. Den icke-troende mannen är helgad i och genom sin hustru. Jag tror att det har med att man har, att det är inget hinder från att leva i Guds andes närhet. Och då är det ju en oerhört styrka i det här också, att den andens helighet eller avskildhet som finns i den troende påverkar en otroende make eller maka, så att den blir helgad, alltså överlåten åt Herren på något sätt här. Trots att han inte har blivit pånyttfödd, så finns det en andlig påverkan i den här otroende människan. Till den icke-troende mannen är helgad genom sin hustru. Och den icke-troende hustrun är helgad i och genom sin man, då han är en broder. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga. avskilda, invigda till Herren. Om däremot en icke-troende vill skiljas, så må han få skiljas. En broder eller en syster är i sådant fall inget tvång underkastad, och Gud har kallat oss att leva i frid. Det här är ju ett viktigt. Ett äktenskap måste ha frid. Shalom bait heter det på hebreiska. Det är en mycket viktig term. Och Toran lär oss att den evige till och med är villig att låta sitt namn bli utsuddat för att skapa frid emellan äkta makar. Ni kommer ihåg en man i Toran som blir misstänksam mot sin hustru och vill ta reda på om hon har varit otrogen eller inte. Och då ska han ta henne till prästen, och så ska prästen skriva Herrens namn på en lapp. Han skriver en förbannelse som på en lapp. Och sen så ska han sudda ut den förbannelsen och låta det som blir över av skriften gå ner i ett vatten som hon ska dricka. Ett förbannande vatten. Så om hon har varit otrogen, så kommer det här vattnet att döda både henne och den mannen som hon begick äktenskapsbrott med. Den förbannelsen kommer alltså att bli en effekt på. Och då har ju Herrens namn suddats ut. Men om hon inte har varit otrogen, så kommer hon att, det kommer att bli en välsignelse för henne istället. Hon kommer att få barn. Och då säger vi att det är enda stället i hela Toran där Gud är villig att låta sitt namn bli utsuddat. Han säger på andra ställen att ni ska inte utplåna Herrens namn. Det står egentligen, ni ska utplåna alla avgudarnas namn, men så ska ni inte göra med Herrens namn. Så det är ju ett förbud att sudda ut Guds namnet. Ett förbud utav de buden som finns i Toran. Men i det här fallet så tillåter till och med Gud att hans namn blir utsuddat för att skapa försoning, eller för att skapa en shalom bait situation i familjen, i det fallet som hustrun inte har varit otrogen. För att skapa frid mellan de här två, så låter Gud sitt namn bli utsuddat. Så viktigt tycker Gud att frid i hemmet är. Så han utlämnar sitt namn på det här sättet. Han har kallat oss att leva i frid. Till hur kan du veta, du hustru, alltså du troende hustru, om du ska frälsa din man? Här är frågan om inte pånyttfödelse utan slutfrälsning, att han kan komma in i det tillkommande riket längre fram. Eller du man, hur vet du om du ska frälsa din hustru? Du man som är troende, om du har en otroende hustru, hur vet du? Det kan hända att hon kommer med på vägen längre fram. Må allenast var och en vandra den väg fram som Herren har bestämt åt honom. Var och en i den ställning var det Gud har kallat honom. Det vill säga den situation som du hade när du fick uppleva frälsningen. Ändra inte på den ställningen. Den ordningen stadgar jag i alla församlingar. Har någon blivit kallad som omskuren, som jude? Alltså det vill säga du har fått kallelsen att ta emot Yeshua och bli pånyttfödd. När du är jude, så gör dig icke åter likt de oomskurna. Du ska inte bli icke-jude. Sluta inte vara jude. Har någon blivit kallad som oomskuren, det vill säga du fick pånyttfödelsen, du tog emot frälsningen när du var oomskuren som icke-jude, så låter han inte omskära sig. Du ska inte bli jude. Det kommer inte an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han håller Guds bud. Det här är en väldigt radikal vers. Förklaringen på detta kan vara att detta med, jag läser från ditt citat, Folke, här, som du har skrivit på chatten. Förklaringen på detta kan vara att detta med äktenskapet med en icke-troende samt om omskuren och icke-omskuren och slav eller icke-slav, så handlar detta om olika frågor som korinterna hade i relation till frälsningen. Är alltså frälsningen reell, alltså äkta, i fråga om hur jag förhåller mig till äktenskapet, jude eller icke-jude, eller slav och icke-slav? Måste vi inte göra förändringar? Den sista biten förstår jag inte det. Måste vi inte göra förändringar? Ja, just det, det är deras fråga då. Måste vi förändra det vi lever i när det gäller frälsningen då? Svaret är att frälsningen är verklig och helt fullkomlig oavsett dessa frågor. Man behöver inte förändras, men att bli fri från slaveriet eller att omskära sig kan man göra när man är klar att frälsningen inte är beroende på detta. Mycket bra, tack för den utomordentligt fina förklarande texten här. Paulus talar alltså om frälsningen i det här sammanhanget. Och frågan är, hur är det i vårt förhållande till frälsningen? Om jag är jude, ska jag bli icke-jude? Är jag icke-jude, måste jag bli jude när det gäller frälsningen? Om jag är slav, ska jag bli fri? Om jag är gift, ska jag leva som ogift? Ska jag icke-gift? Får jag del av frälsningen om jag gifter mig? Hur ska jag göra om jag inte är gift? Hur ska jag göra om jag är gift? Hur ska jag göra om jag är gift med en icke-troende? Ska jag skilja mig? Blir jag med frälsningen om jag är kvar hos honom? Och så vidare. Jättebra. Det här är väldigt viktigt att se att det handlar om förhållandet till frälsningen eller till gudsrelationen kan man säga. Var och en förbliver i den kallelse han var när han blev kallad. Har du blivit kallad som träl så låt detta icke gå dig till sinnes. Det är lite svårt svenska där. Blir du kallad som slav, alltså kallad till att tjäna Gud, kallad till att bli Guds barn, och du var slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbliv hellre slav. Det går att översätta på två sätt och det är lite svårt. Den grekiska texten är svår. Den kan betyda båda delarna. Så du kan översätta det så, även om du kan bli fri, förblir hellre slav, eller även om du kan bli fri så ska du utnyttja det hellre. Det går att förstå texten på båda sätt och därför har vi båda typer av översättningar. Till den slav som har blivit kallad till att vara i Herren, han är en Herrens frigivning. Han är fri i Herren. På samma sätt också den fria som har blivit kallad en Messias livegne. Han alltså ägs utav Messias och är hans slav. Trots att du är fri ifrån, alltså på den tiden fanns det ju slaveriet. De flesta invånarna i romarriket var slavar. Det var alltså majoriteten av befolkningen var slavar. De ägdes av en annan människa. Det var ytterst få som var fria medborgare i romerska riket. Så den här situationen med slavar och slavägare, det var en faktisk situation som Paulus måste skriva till och ge råd i. Ni har blivit köpta, priset är betalt. Var inte slavar under människor. Ja, mina bröder, var och en förbliver inför Gud. Må han förbli inför Gud i den ställning var han har blivit kallad. Den ställning du hade när du blev kallad till frälsning. Var kvar i den. Och då har vi ju den här bakgrunden också som Paulus säger. På grund av att tiden är kort så stanna kvar det du har. Och det har ingen avgörande betydelse för din frälsning. Vad vidare angår de som är jungfru, nu kommer frågan, har vi skrivit om tidigare. Så har jag inte att åberopa någon befallning av Herren utan ger allenas ett råd. Så som en som genom Herrens barmhärtighet har blivit förtroende värd. Jag menar alltså med tanke på den nöd som står för dörren att den människa gör väl som förblir som hon är. Det har vi läst. Är du bunden vid en hustru så sök inte att bli lös. Är du utan hustru så sök inte att få en hustru. Om du likväl skulle gifta dig så syndar du inte därmed. Ej heller syndar en jungfru om hon gifter sig. Dock kommer de som gör så att dra över sig lekamliga vedermödor. Sådana kommer dock att få utstå lidanden och jag vill skona er, säger folkbibeln. Och det, han tänker alltså, det kommer svåra tider. När ni gifter er, då blir det svårt för er. Så tydligen är det en mer lokal krissituation i Korint som ligger till grund för det han skriver här. Men det säger jag, mina bröder, tiden är kort. Därför må här efter de som har hustru vara så som de hade inga. Och de som gråter så som om de inte grät. Och de som gläder sig så som om de inte gladde sig. Och de som köper något så som de inte fick behålla det. Och de som brukar denna världen så som om de inte gjorde något bruk av den. Ty den nuvarande världsordningen går mot sitt slut. Och jag skulle gärna vilja att ni vore fria från omsorger eller bekymmer. Den man som inte gift ägnar nämligen sin omsorg om vad som hör Herren till, hur han ska behaga Herren. Men den gifte mannen ägnar sin omsorg eller sina bekymmer åt vad som hör världen till, hur han ska behaga sin hustru. Och det är viktigt. Är du gift så är det viktigt att du behagar din hustru. Och så är hans hjärta delat. I och för sig, det är ju ett sätt att uttrycka det, men jag ser det på ett annat sätt också som har blivit en välsignelse för mig. Att jag betjänar Herren genom att behaga min hustru. Eftersom Herren vill att jag ska behaga min hustru så gör jag det. Jag tjänar Gud genom att behaga min hustru. Likaså ägnar den kvinna som inte längre är gift eller som är jungfru sin omsorg åt vad som hör Herren till. Att hon må vara helig till både kropp och ande. Men den gifta kvinnan ägnar sin omsorg åt vad som hör världen till, hur hon ska behaga sin man. Detta säger jag till er nytta, inte för att lägga något band på er, utan för att ni ska föra en hövisk vandel och stadigt förbli vid Herren. Men om någon menar sig handla otillbörligt mot sin ogifta dotter, därmed att hon får bli överårig, då må han göra som han vill, om det nu må vara så, han begår därmed ingen synd, må hon få gifta sig. Om däremot någon är fast i sitt sinne och inte binds av något nödtvång utan kan följa sin egen vilja och så i sitt sinne besluten att låta sin ogifta dotter förbli som hon är, då gör denne väl. Alltså den som gifter bort sin dotter, han gör väl, och den som inte gifter bort henne gör ännu bättre. Den här texten kan man förstå på två olika sätt, så här har denna översättningen förstått det. I den här New Revised Standard Version, och den som används då utav den här The Jewish Annotated New Testament, Oxford Press, där skriver man att det är frågan om en trolovad kvinna. Alltså det är en man som är trolovad med en kvinna. I det här fallet inte en pappa och en ogift dotter, utan en man som har ingått i första steget i äktenskapsförbundet och trolovat sig med en kvinna. Hon är ju jungfru, det står jungfru på hebreiska, på grekiska. If anyone thinks that he is not behaving properly towards his fiancé, och så vidare. Och då får texten en lite annorlunda betydelse. Och det kan ju vara intressant att se den möjliga förståelsen av texten också. Den ger kanske bättre bild av att det är två som har börjat att ingå ett äktenskapsförhållande då. Man har trolovat sig, men båda är jungfru, hon är jungfru. Och då är det alltså en situation här. Ska vi fullkomna vårt äktenskap, gifta oss, göra färdigt det, eller ska vi lämna det som det är och lämna varandra? Och då säger han precis vad han menar i den situationen. Jag tror att den tolkningen är bättre. En hustru är bunden så länge hennes man lever, men när hennes man är avsomnad står det henne fritt att gifta sig med vem hon vill, blott det sker i Herren. Men lyckligare är hon om hon förblir så som hon är. Så är min mening, och jag tror också att jag har Guds ande. Jag vill sluta med att visa här i den här texten. Och det är alltså ett unikt kapitel när det gäller detta. Att Paulus talar utifrån olika nivåer av inspiration. Olika nivåer av Herrens ord. I samma kapitel finns alltså texter som säger, det här säger inte jag, det säger Herren, med andra ord Yeshua. Men så säger han i samma kapitel, det här säger jag. Och så säger han här i vers 40, jag tror att jag har Guds ande. Med andra ord, jag tror att Guds ande vill att jag ska säga det här, men jag är inte riktigt säker. Hur ska vi förstå det här? Är det här Guds ord eller inte? Det jag lär mig utav det här, det är att Paulus brev har inte den nivån av inspiration som till exempel Moseböckerna eller profetböckerna eller psalmerna. Paulus brev har en lägre inspirationsnivå. Paulus skriver alltså inte så säger Herren det. Alltså om du läser vad Moseböckerna, här Herrens ord kom till Mose, han sa det. Profeterna säger Herrens ord kom till mig, han sa det. Du ser alltså att det Paulus skriver, mycket av det är hans egna tankar, men han skriver också att jag talar nu och ger ett råd som en som har fått förtroende. Men det här är alltså inte Guds ord. Det är Paulus ord. Det är en lägre inspirationsnivå än Moseböckerna, än Josua, än första Samuelboken, än Malaki. Och vi kan inte sätta de Paulus skrifter på samma nivå som de hebreiska skrifterna. I ett fall säger han att det här säger inte jag utan det säger Herren. Och där har vi ju alltså en hög auktoritet, för han gör anspråk att det här är inte mina utan det är Yeshuas ord som talas här. Och då får vi ta ut de två verserna som han nämner där. Men i de andra så ser vi att det här väldigt tunga råd från en shaliach, en apostel som har fått förtroende av Yeshua att ge råd till människor i deras situationer och i de frågor som de har. Men vi måste vara lite försiktiga med att generalisera hans svar, att generalisera hans inställning, speciellt nu när vi ser att det inte stämmer 100% med vad Toran säger, att människan ska gifta sig och få barn, det är Guds vilja. Och Paulus är alltså hans inriktning här går ju emot vad Toran säger. Och då sa vi ju det att det beror ju på troligtvis på den situation som är i Korint som skulle komma där. Men en annan sak som är viktig att se då, att Paulus trodde att förlossningen skulle komma i hans tid. Han trodde att Yeshua skulle komma tillbaka. Och här ser vi alltså Paulus hade inte den profetiska klarsynthet och den skärpa så att han kunde bedöma när Yeshua skulle komma. Att det skulle dröja 2000 år nästan. Jag tror inte, han hade ingen aning om att det han skrev skulle spridas på jorden under nästan 2000 år. Och det ser vi alltså i Filipperbrevet och andra brev som han skrivit. Herren är nära, han kommer snart och allt detta. Så han trodde att Yeshua skulle komma i hans tid. Och det ser vi också i de andra lärjungarnas texter i Johannes slutet där. Att de trodde att Yeshua skulle komma i deras generation. Och där har vi alltså en brist på deras profetiska skärpa. Så Paulus hade inte den uppenbarelsen. Gud gav honom inte den. Och vi får ta det för vad det är. Med andra ord, Paulus står inte över evangelierna. Evangelierna står inte över Malaki. Malaki står inte över, jag vill säga, vi ska ta psalmerna då, för psalmerna ligger ju en lägre profetisk nivå än Malaki. Psalmerna står inte över Malaki. Malaki står inte över Josua. Josua står inte över Mose. Moseböckerna är de absolut högsta formen av andlig uppenbarelse som vi har. Så Moseböckerna är det nummer ett. Sen kommer profeterna. Sen kommer skrifterna. Sen har vi ett avbrott där. Och så kommer det som kallas för Nya Testamentet. De apostoliska skrifterna och messianska skrifterna. Och min övertygelse det är att det är en väldigt hög andlig nivå på dem, men de har inte samma andliga uppenbarelse som de hebreiska skrifterna. En av anledningarna är att de inte finns bevarade i sin originaltext. Var finns de hebreiska orden som gick ut ur Jeshuas mun? Skrivna någonstans. Vi har det på grekiska, arameiska. Varför har vi inte originalet? Någonstans har det brister det. Och det är inte samma auktoritet i de apostoliska skrifterna som i Moseböckerna. Det innebär då att när Paulus säger den som är oomskuren, han ska inte omskära sig. Så är det ju en åsikt här. Frågan är det Guds ord? Låt säga att det är Guds ord. Gud har tillåtit det. Gud använder Paulus. Han ger goda råd. Och det här liknar det som rabbinerna gör när någon vill omskära sig, när någon vill bli jude. Man har som regel att säga 3 gånger nej till dem. För då vet man att de verkligen vill. Paulus sa, gör inte det. Och jag förstår honom, jag håller med, jag säger samma sak. Du som inte är jude, gör dig inte till jude. Det blir väldigt svårt för dig. Det är liksom, är du kallad som icke-jude, gå inte in på den vägen. Det är onödigt. Samtidigt så kanske det finns speciella personer som upplever att de har en judisk själ, måste tillbaka till sitt ursprung och känner ett otroligt inre tvång och en dragning att återuppta ett förlorat arv. De kan vi inte säga att Paulus eller Bibeln säger, Gud säger, du som blev kallad som oomskuren, du ska inte omskära dig. För det finns en text i andra Mosebok 12 i samband med påskalammet, att det står den icke-jude som vill äta påskalammet, han ska omskära sig med hela sitt hus. Med andra ord, Gud genom Mose har tillåtit den icke-jude som vill, som önskar att bli jude, att omskära sig och bli jude och hålla hela lagen som de andra judarna. Han får göra det om han vill, det är vad Gud säger genom Mose. Så då kan vi inte använda Paulus ord mot Mose. Vem väger mest, Mose eller Paulus? Jag stod inför den situationen en gång i livet. Vems ord väger mest? Paulus ord som säger är du kallad som omskuren, du ska inte låta omskära dig. Eller Mose ord som säger den som vill äta påskalammet, och naturligtvis säger han också ingen oomskuren får äta påskalammet. Så det innebär att den som vill som icke-jude får omskära sig och bli jude enligt Mose. Och det ordet väger mer än Paulus ord. Men det gör det inte för alla människor. Paulus talar till icke-judar. Han talar till sådana som icke har judiska själar, om man ska alltså. Och jag tycker att det som Paulus säger gäller de allra flesta icke-judar. Men vi kan inte innefatta alla. För det finns sådana som har valt en annan väg och Herren har stakat ut en annan väg för dem. Och de har valt att omskära sig och bli judar. Jag är ett sådant fall. Hashem vill att vi ska göra hans vilja av fri vilja. Då blir det bäst, skriver Torsten och Mila. Jättebra. Nu har jag skrivit någonting innan här. Paulus verkar rekommendera oss till vad han anser vara rätt inför Hashem. Absolut. Hashem vill att vi ska göra hans vilja av fri vilja. Då blir det bäst. Ja. Och sen måste vi vara medvetna att det är väldigt många olika människor. Vi är olika kallelser, olika uppgifter här i livet. Så vi får respektera vars och ens val. Och lita på att den som vill ledas av Guds ande och göra Guds vilja, han kommer Herren att leda. Och då, om du är övertygad att Gud vill att jag ska göra detta, och ta beslut utifrån vad du upplever och tror att Gud vill. Naturligtvis inom ramen för vad skrifterna lär. Så måste vi som är runt omkring dig respektera ditt val. Och stödja dig i det valet. För vi känner dig och vet att Du gör det för du tror att det är Gud som vill att du ska göra det. Och då måste vi respektera det. Vi måste respektera varandra. För vi vill tjäna Gud allesammans. Och när vi tar beslut utifrån det vi tror att Gud vill att vi ska göra, så kommer han att leda oss rätt. Vi stannar här. Det har varit en lång lektion idag. Därför att det är ett svårt kapitel och ett långt kapitel. Jag önskar er Guds stora och rika välsignelser. Jag ber er att ni skriver ner. Om ni har frågor så tar vi det nästa vecka. Om en vecka så samlas vi igen. Tack så mycket för ikväll. Må Herren välsigna er allesammans.
Tack.